Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Ja, men alltså, välkomna till Sportbladets VM-podd där vi ska fortsätta vår gruppgenomgång. Vi har kommit fram till grupp C och grupp D. Med i studion finns Simon Bank.
Nej,
säg inget, säg inget för allt i världen. Och Makoto som vanligt.
Hola.
Grupp C hittar vi Argentina som jag har höga förhoppningar på i det här mästerskapet. Vi hittar Mexiko, Polen och Saudiarabien. Detta Saudiarabien som jag hoppas arrangera VM 2030. Det ska vi inte prata om.
Med Grekland och Egypten. Bara en
med Grekland och Egypten. Men vi ska börja med Mexiko. Som ju alltid är svårberäknad när vi kommer till VM. För att det finns såklart en massa fina fotbollsspelare. Det finns någonting där. Men det går ju aldrig hela vägen för
Mexiko. Är inte Mexiko det absolut lättaste laget att bedöma? De går ju alltid till 16-delsfinal.
Ja.
Och aldrig, eller 8-delsfinal och aldrig längre.
Nej, precis.
Det är väl hela den mexikanska förbannelsen. Jag var ju själv på plats när de i Brasilien leder mot Nederländerna i slutminuterna och lyckas släppa in två mål när de skulle bryta sin förbannelse. Alltid vidare från gruppen, aldrig någonsin längre.
Nej, och det är väl lite det man känner med det här laget också. Det finns riktigt fina spelare. Jag tänker på en Lozano. Jiménez är ju inte den spelaren han var för några säsonger sedan. Sen den där riktigt allvarliga huvudskadan så har han ju inte kommit tillbaks på den nivån. Och det är klart att för Mexiko att göra någonting i ett VM så hade de behövt Jiménez i den formen han hade för 3-4 säsonger sedan. Så är det ju bara.
Jag är inte säkert att han ens är spelbar som det känns. De står ju och Tata Martino står och svettas lite över just den. För det är den spelaren som Mexiko verkligen skulle behöva. En bra formstark Raúl Jiménez skulle förändra hela utgångsläget för Mexiko.
Mm. Jag hade helt missat att Rogelio Funes Mori blivit mexikan. Det är för övrigt en sak. Han är med i truppen och när han var ju tidigare River Plate prodigy som var riktigt bra. Nu pratar vi 10 år sedan i för sig när typ Lamela slog igenom.
Vidrig spelare.
Inte den Funes Mori, alltså hans brorsa.
Brorsan Funes Mori.
Alltså, okay. Ramiro Funes Moris brorsa Rogelio som är anfallare. Har spelat i mexikanska ligan, gjort det bra och nu mer inte argentinare utan mexikan.
Bara en sån sak.
Så synd att Ramiro inte är i argentinska truppen, för då hade vi haft brödramöte igen. Kanske.
Synd att inte Pierre-André Chignac är mexikan.
Det hade pickat upp.
Visst är det så att han har spelat spelar fortfarande borta i Mexiko där.
Han är Tigres, han är den närmaste gud du har kring Tigres. Gör många mål, fantastiskt vackra mål och verkar vara i total samklang med hela det mexikanska kynnet. Vilket glädjer mig på ett sätt som jag inte visste att jag var förmögen att känna glädje.
Ja, en El Maco.
Exakt.
för Chignac.
Big Mac per Chignac. Precis,
exakt. Chignac. Och sen Ochoa. Är ju där. Man, alltså inget mästerskap utan Ochoa på något sätt. Det är ju en riktig karaktär. Och det är ju där, man har ju de här VM-känslorna runt Mexiko. Man har liksom skärmats av dem så många gånger och det kommer vi säkert göra den här gången också. Det kommer vara underhållande att se på. Men de har en grupp som de inte kommer vinna. För den gruppen kommer vinnas av Argentina som är nästa lag vi kommer till.
Ska nämna innan det, Edson Alvarez måste man väl nämna om man pratar om Mexiko också. Ajax mittfältaren som försökte bråka sig till Chelsea men ja, det blev inget av det. Försöker fortfarande bråka sig till Premier League. Får se om det blir något av det. Men han blir ju nyckel på mitten där. Han kommer ju vara ett väldigt stort lass i alla fall. Mm.
Jag vill också bråka med Premier League.
Ja, vi får se hur det går efter den här inspelningen.
Bråka sig till Premier League och inte med, viktigt poängterat från Alvarez.
Nej, men det här är ju Lionel Messis sista chans på VM-bucklan. Det är så det känns. Jag har känslor för att det blir Lionel Messis VM den här vintern. Herregud. Och jag menar, Argentina är ju Argentina, men det finns så mycket fantastiska fotbollsspelare, men allting handlar ju om Lionel Messi. Den bästa fotbollsspelaren vi någonsin har sett. Spelar ju fortfarande på en fantastiskt hög nivå i PSG. Och så vet man ju vad det här betyder för honom. Vad det skulle betyda för det här landet och för det här laget och för den här guden som faktiskt finns där och spelar. Det är någonting över det här laget, jag vet inte. Jag känner det i alla fall. Jag vet inte vad ni känner det.
Alltså det är olyckligt så förhåller det sig så att jag lämnade mitt VM-tips till Aftonbladets eller Sportbladets Bibel.
Gå och köp den om du inte har gjort det.
Gå och köp den om du inte har gjort det, men tänk bort mitt tips, för alldeles dagen efter deadline så slogs jag av insikten att det här kommer att bli Argentinas VM. Ah. Det kommer att bli det fullt ut, och Scaloni, förbundskapten, hoppas ju, varit ute i dagarna och sagt till argentinsk media att han hoppas att det här inte är Leo Messis sista världsmästerskap. Men med det sagt så känns det ju, alltså han kommer ju alltid vara det Maradonas skugga, men det känns lite som ett Maradona-VM. Att det är ett kollektivt ramstarkt Argentina utan egentligen jättestora stjärnor i övrigt, i alla fall inga som man liksom skriver dikter om. Det är 10 stycken, ett band of brothers, defensivt starka. Frågetecken offensivt liksom för form och sådär. Var är Dybala i ordning, är Di Maria liksom i form efter begränsad speltid i Juventus, plus Lionel Messi. Det är ju så, det känns som att det är upplagt för det här väldigt sympatiska argentinska laget.
Ja. Och, så, och de har ju de här karaktärerna också. Jag menar, Emi Martinez i mål, det är ju den perfekta målvakten i ett sådär lag. För han går ut och dör på den här fotbollsplanen för det här laget. Han kommer kliva rätt in i vilken duell som helst. Är det ju i det här laget, och det finns ju den här argentinska liksom hårdheten, samtidigt som det på ett sätt finns, som du säger, ett kollektiv i det här. Men det är så mycket som de kommer bära det där vattnet åt Leo Messi, och det är precis vad han behöver.
Dessvärre ingen Lo Celso, men samtidigt ja, Paredes, Rodrigo de Paul, alltså den typen av argentinska mittfältare. Du har typiska argentinska mittback, Otamendi är ju fortfarande still going strong, Lisandro Martinez har vi sett i United,
Romero är där,
Romeros elakhet, alltså när du pratar med Martinez är en elak målvakt, så har han en ännu elakare kille framför sig.
Ja, nej, men det är ju just det också så här. Sen har ju förbannelsen brutits av att de tog den här Copa America-titeln. Han har lyft en trofé, och då var det ju just ett elakt Argentina som gjorde det. Mm. Det är ju fortfarande den bästa strafflinjen jag har sett, är den mellan Colombia och Argentina, när Messi går all out argentinsk, liksom, ja, jag vet inte, argentinsk pitbull egentligen, när han visar en helt annan sida av sig själv som var så otroligt underhållande, när han står och skriker på Jeremina, dansa nu då, när han bränner sin straff. Fantastiska scener.
Var du född när Frankrike slog ut Brasilien? Jag bara frågar. På straffar.
Snabbt. När Frankrike slog Brasilien på straffar pratar vi...
Ja, Makoto var inte född då. Nej. För han har fått omvärderat att det var den bästa straffen någonsin. Men absolut, det var ju framförallt den här bilden av Lionel Messi, ledaren, ja. Lionel Messi, ja. Som men, var enormt stark.
Och det är väl det som har varit problemet tidigare i, alltså jag minns när Maradona gubevars var förbundskapten för Argentina, och Lionel Messi var då, så här, 22-23 år gammal och var världens bästa fotbollsspelare redan då, men var ingen ledare alls. Han kunde knappt få ihop 2 stycken fullständiga meningar efter varandra. Jag tror det var Maradona som uttryckte sig, vi behöver en tränare till ena halvan av laget, så behöver vi en clown till Lionel Messi som underhåller honom medan vi andra pratar fotboll. Och det är också otroligt mycket Maradona över det citatet, såklart. Och han var ju inte på något sätt byxad för att leda ett argentinskt landslag. Men han var Maradona, så att det var ju vad det var.
Man ska väl också passa in vad spännande det kommer att bli, just matchen mellan Mexiko och Argentina med Tata Martino mot Lionel Messi. De är ju gamla bekanta, och det var inte en relation utan skavanker och som gick smärtfritt på något sätt. Tata Martino som har uttalat sig om hur stoppar man Lionel Messi, han får inte ha bollen. Vilket alla tränare i alla tider har tänkt, men det väldigt, väldigt få har lyckats med.
Nej. Och det är ju det här att det här är ju en Lionel Messi som kan dra med sig alla de andra. Så de andra kan ställa sig bakom. Han är en Lionel Messi som kommer vara först in och gnälla på en domare och in och knuffa på en motståndare och göra det. Han har ju 23 andra som är precis lika villiga att göra det såklart. Mm. De är argentinare. Men den här Messi har ju inte Argentina kanske haft på samma sätt innan. Han har varit den bästa fotbollsspelaren, men han har inte varit den här ledaren. Nu är han ju verkligen det. Nu har han den. Det
är sliv-tatuerings-Messi. Alltså det är en annan Messi på så vis. Ja. Han har tagit det argentinska till sig på ett annat sätt. Mm. Men samtidigt, det som saknas är den här VM-bucklan. Men han har tagit dem till Copa America. Och där tror jag är extremt mycket vikt som har ramlat bort från hans axlar på grund av det. Nu har han dessutom, när de var närmast senast mot Tyskland där, då hade han Gonzalo Higuaín som brände allt som gick att bränna bredvid sig, och han fick inte understödet. Lautaro Martinez bredvid sig som kan göra sina mål och vet vart målet är. Bara att ha den avlastningen också kommer betyda jättemycket för honom. Jag tror också på ett Argentina som går långt. Kanske inte hela vägen, men långt.
Det är också en bild av ett fungerande Argentina med Scaloni som också har med sig Ayala och Aymar såklart. Ja, det är ju det Argentina man vill ha, just den kombination av de beståndsdelarna på ledarsidan då. Mm. Och jag tycker att laget är ganska likt det också. Mm. Särskilt om då Dybala kommer med och är i ordning. Mm.
Sen är man ju lite sugen på, kommer en sån här spelare som Giovanni Simeone till exempel komma med till VM? Vi vet inte det än, men det är ju, han har ju haft en fantastisk höst, och det är ju en sån här, han kan ju vara lite joker i ett sånt här sammanhang och komma in och göra det han gör. Var rivig och slitig och målfarlig framförallt har han ju verkligen varit.
Julian Alvarez kommer väl vara sannolikt med.
Julian Alvarez som har kommit igång och fått lite speltid i Manchester City. Det började ju ganska skralt, men nu de senaste veckorna har han fått mer speltid, och då kommer ju också målen, för att det är ju också en fantastisk fotbollsspelare.
Det är också intressant, alltså vi pratar om, eller vi, med vi menar Jan Andersson, pratat om då med svenska spelarna som inte fått speltid och så vidare. Argentina har ju haft lite samma problem, inte minst med Juventus-spelarna med Paredes som är Di Maria. Det är bara att det är på en annan nivå. De är på så oerhört hög nivå. Och fick väl spela nu senast till exempel då. Mm. Så att, olika former av problem, men likartade problem. Mm.
Det blir otroligt spännande att följa Argentina i mästerskapet. Det är som sagt, jag har känt det ett tag nu, men det känns som Argentinas mästerskap där. Det ska bli väldigt spännande.
Man vill ju ha drömfinalen också. Man vill ju ha Argentina-Brasilien någon gång.
Det kan ju bli. Det kan ju bli. Det
kan ligga i ett visst tips också.
jag vet, du är inte den enda som har haft det. Den finalen
det, det är ju inte en unik spaning, om vi säger så. Nej, det är ingen skräll kanske om det blir.
Polen finns också i gruppen. Polen som... Ja, vi har träffat några gånger som svensk landslag de senaste åren. Inte ett Polen som känns supersexigt. Det finns en Lewandowski där och han är ju målgaranti. Så är det ju. Där bakom, jag vet inte, Zielinski gör det bra i Napoli.
Strålande i Napoli.
Inte jättemycket mer att hänga upp det på i form av stjärnglans i alla fall.
Nej, det är väl så. Alltså, Polen är väl också lite ett av de där landslagen där det är lite sista chansen för en generation och så. Den har väl passerat scenen på vissa håll. Alltså jag tyckte att 2016 var ett oerhört bra Polen. Med Grosicki, med Glick som var väl bättre då. Krikoviak för guds skull. Och det var ju ett, alltså Navalkas Polen var ett Polen som var mycket mer, tycker jag, vad säger man efter den, framåtlutat. De gick ut och sprang igenom sina motståndare. Det här Polen är mer, vilket vi vet allt om, lite mer reaktivt sitt sätt att spela fotboll, och så är det väldigt mycket som hänger på Lewandowski. Och det är inte så illa, såklart, att hänga allting på Lewandowski är ju bättre än att hänga allting på de allra flesta andra anfallare i världen.
Ja, så är det ju.
Då har ju Arkadiusz Milik, liksom andra fjol där också, som faktiskt visat bra form i Juventus och också är van vid att vara i ett lag som snarare är reaktivt än att styr matchbilder, om vi säger så.
Så att, han är för van vid att vara andra fjol till Lewandowski.
Ja, det är han också, absolut. Så att, nej, alltså det är inte en jättespännande trupp. Alltså Szczęsny i mål, absolut en fantastisk målvakt. Har ju fortfarande Glick där i försvaret. Matty Cash, eller Mateusz Cash som jag tycker att han borde byta namn till egentligen. På högerbacken där också som får spela. Så att det...
Ja. Men igen så här, Matty Cash, han är en duktig fotbollsspelare. Det är ingen, även om vi tycker att det är kul med en engelsman i det polska landslaget och så vidare. Och vi ser honom i Premier League och så vidare. Så det är en 3+-spelare liksom.
Han är definitionen av en 3+-spelare egentligen.
Sista...
Polen kan lösa att gå vidare, det är också deras uttalade målsättning att, ja, att överleva till slutspelet. Mm. Och gör man det så är man ett lag i slutspel, defensivt balanserat. Men med Lewandowski, det är inte en önskemotståndare för särskilt många lag.
Nej, de ska komma ihåg också, förra VM:et var ju ett supermisslyckande för dem att vara utslagna för två runder i en grupp med Colombia, Japan och jag var, minns jag inte så jag var
med Japan.
Ja, till och med det, du ser. Så att nej, de är ju pressade till och med faktiskt att försöka ta VM. Det är en tuff grupp de har fått. Mm.
Sist i gruppen hittar vi, och sist på alla sätt och vis, hittar vi Saudiarabien, för att jag tror att vi kommer sätta dem längst ner i tabellen också när vi summerar den här, det här gruppspelet. Det här är nog det laget jag har minst sämst koll på inför det här mästerskapet.
Tittar du inte på när vi visade Al Hilal i klubblags-VM här på Sportbladet? I...
jag såg några minuter, men jag la väldigt lite på minnet. Visst, Al Hilal gör mycket i det liksom asiatiska Champions League och så vidare, men det är inte ett lag man har speciellt bra koll på. Det är ett Saudiarabien som, jag vet inte, det känns oerhört ointressant, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja och nej, det är väl, det finns ju stora förhoppningar knutet till laget om vi nu liksom ser förbi allting som Saudiarabien är och, är och står för. Alltså det
som talar för dem är ju att de är typ på hemmaplan.
De är typ på hemmaplan.
Och typ på bortaplan samtidigt. Qatar och Saudi har ju visserligen kommit överens nu för
bättre
tiden.
Bättre relationer nu än på länge. De har ju lyft det här VM:et på senare år då, som ett stort framsteg för arabvärlden. Kanske för att man förväntar sig en gentjänst sen när det, det drar ihop sig till VM 2030. De har ju stora förhoppningar på ett lag som har gått väldigt bra i kvalet. Som gjorde väldigt bra resultat där. Och sen så är det den moderna fotbollen som ju ger och tar. Jag har ju under många år drivit någon slags förälskelse kring Hervé Renard, förbundskaptenen som charmade i alla fall oss frankofila under sina år i Afrika med Zambia framförallt, även med Elfenbenskusten. Vacker som en dag och begåvad och smart. Och som sen hamnar då som förbundskapten i Saudi och tar pengarna därifrån. Men han är ju bevisligen en duktig turneringscoach och har då ett... jag går naturligtvis på hörsägen, inte heller suttit och för Y-Scout fördjupat mig så jättemycket i Saudiarabien. Men de säger att det är ett bra lag och det har gått bra i kvalet. Så de hoppas ju på att göra det de gjorde 94 och gå till slutspel igen. Mm. Tufft i den här gruppen naturligtvis, men de kanske kan ta någon poäng här och var.
Alltså de är väl lite samma sak som Qatar egentligen om man tittar på truppen. Mm. Det som talar för dem är att de är väldigt samspelta. Det är många spelare som spelar i samma lag och är vana vid att spela med varandra. Du har en hel del rutin i vänsterbacken, Al-Shahrani till exempel, Al-Mouwallad. Det finns en del spelare som ändå har spelat på okej nivå. Sen en del om hur de har varit ganska desperata på att få ihop ett bra lag. Bara det här när de skickade massa spelare till Spanien på lån. Ett av de konstiga beslut ett land har tagit inför ett mästerskap. När de skickar nio saudier på grupplån till La Liga och en får speltid. Resten kommer machotränare till ett VM de inte lyckas i. Men det finns en del spelare. Sen är det väl ingen som håller den nivån som de spelare gjorde kanske 94 när man hade spelare som liksom Alouairan och så vidare som imponerade då. Men ja, det ska långt till att de löser det här.
Och det kanske låter lite banalt, men sen är det ju faktiskt ett lag också som är van att spela 35 grader i värme, för att det kommer det vara.
Jag tror inte att det är en banal spaning. Jag tror att det absolut kan betyda saker. Men det sa vi 94 också. Och se hur det gick. Stefan Schwarz hade inte kommit hit för sen efter hur varmt det var.
Nej, exakt. Och jag minns de där inför grejerna. Att det kommer vara så varmt, det kommer gynna Saudiarabien. Och det...
Hur många liter vatten var det de drack? Otroligt.
Ja, det var fantastiskt. Det var ju å andra sidan ett Saudiarabien som gick och på något sätt sympatiserade lite mer, för att de spelade faktiskt ganska underhållande under det mästerskapet.
Ja, det hade väl en del att göra med att vi inte var lika liksom upplysta eller på den tiden som vi kanske är idag.
Och att vi slog dem.
Det är också alltid en sympatisk egenskap.
Vi ska strax lämna då grupp C. Först vill jag ha ett tips. Hur slutar den här gruppen? Makoto, du får börja.
Jag har faktiskt satt Mexiko 1, Argentina 2. Och det är bara för...
Hoppla!
Ja, men det är ju bara för att matematiskt få ihop Argentina och Brasilien i finalen. Så då fick jag ju välja att lägga Argentina eller Brasilien som tvåa.
Ja.
Och då blev det så. Och det kan ske sådana saker i ett mästerskap.
Det kan det göra, absolut. det är de två som det handlar om, eller kan Polen smyga sig mer där?
Inte väl grupp C, svårt att se. Jag tror att Argentina, som sagt, att det är deras VM, och då det bygger väl på att de får ihop det från start på något vis och snubblar hem den här gruppen. Och sen så rimligen så är det Polen eller Mexiko. Och där grundar jag bara på att Mexiko gör det de alltid gör, det vill säga går vidare från gruppen och åker ut sen.
Ja, nej, men jag håller nog med. Jag tycker att det här Polen känns för tråkigt, för att jag vill inte ha dem där. Jag vill hellre ha Mexiko, så att jag väljer Mexiko. Som sagt, jag har varit inne på samma sak, att det här är Argentinas mästerskap.
Jag inte att det är väldigt svagt tips att bara flytta runt folk för att de matematiskt vill ha en viss final utifrån slutspelsträdet.
Men jag tycker det är fullt rimligt.
Men ja, som sagt, jag får säga skräll då. Mm.
Ja, Sportbladets VM-podd är sponsrat utav Hyper.com, som såklart har en massa goa spel på VM-fotbollen. Och med för att plocka fram russerna ur spelkakan har vi såklart Steven Lee Holm Dahl. Vi pratar grupp C och grupp D idag. Och grupp C framförallt pratar vi om Argentina. Och jag vet att du har hittat ett spel som kanske folk sitter och letar efter
det. Ja, alltså jag vet väl inte kanske om man behöver vara någon så här speciellt bra spelexpert för att hitta det här, men... precis som många andra så tror väl jag att Leo Messi och Argentina har väldigt, väldigt bra chans att ta hem hela faderullan. De är på andra sidan trädet mot huvudfavoriten Brasilien, och där kan man väl säga att Brasilien har en svårare väg till final. Så är det bara. Och Argentina då, lite till skillnad mot tidigare år och sådär, tidigare VM, så har de faktiskt en backlinje som fungerar. Mittfältet kanske bara har 4 plus då, inte 5, men det är... Har man Messi och Martinez och de där framme, så behöver det kanske inte vara så där extra bra på mittfältet. Utan ja, alla kommer nog vilja sluta upp runt Messi, och nu har de vunnit Copa America, och de har hittat någonting, tror jag, som kan få dem att få lite edge över Brasilien. Så varför inte en final där då kanske?
Och du spelar Argentina som vinnare, eller?
Ja, yes.
Och vad har vi fått spela?
Det var 7 gånger pengarna.
7 gånger pengarna? Ja. Det här spelet hittar du då såklart på hyper.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och har du eller någon du känner ett problem, så vänd dig till stödlinjen.se. Med det så tar vi oss vidare till grupp D. Simon, där hittar vi vad jag skulle säga är världens bästa landslag, trots allt, om vi tittar spelare för spelare. Och framförallt gruppen spelare man har att välja. Det går att ta ut 4 landslag ur det här, den här franska generationen som skulle kunna vara med och slåss om VM-titeln. Det är faktiskt så.
Ja, jag håller ju med att du skulle absolut kunna ha Frankrike D som spelar en VM-semifinal eller så. Mm. Utan besvär. Det är ju, om man ska liksom se på truppen de skickar, så jag såg någon sån här sociala medier post där någon hade liknat truppen vid, var en bild helt enkelt av ett fullblod, ett arabiskt fullblod. Mm. En fullblodsfront, en fullblodssvans och däremellan ingenting. Såklart byggt då på att...
Det är kanske lite svagare på mitten.
Ja, Pogba är borta, Conte är borta. Ja. Och det, alltså, vilket annat lag som helst hade ju bara lämnat VO i VM efter att ha tappat 2 så bärande världsmästare.
Ja,
Frankrike ska ersätta det med. Men det som kan bli en dundersuccé, Chamonix och Onenriggen och si kanske, möjligen Rabiot som kommer kanske bära laget.
Man blir aldrig av med Rabiot.
Nej, vilket ju är, det kan bli fantastiskt, det kan lika gärna bli ett nytt knissna, alltså en spelarstrejk och interna stridigheter och ett total fiasko för Deschamps. Man vet inte. Ja, när jag blev pressad på VMs stora fiasko så pekade Frankrike. Jag skulle lika gärna kunna säga att de är favoriter att vinna hela VM.
Ja, det är lite... Det känns lite som antingen eller. För det är också så här, det här är ett Frankrike som, om de inte är framme och spelar semifinal-final, faktiskt gör ett fiaskomästerskap.
Med förra EM i åtanke, absolut, så är det ju så. Jag vill slänga in ett annat namn på det mittfältet också. Jag tycker att just man tittar sig blindt på Pogba, Kanté saknas, för det här är inget dåligt mittfält. Adrien Rabiot är vad Adrien Rabiot är, men han är fortfarande en ganska bra fotbollsspelare, i alla fall i ett landslagsperspektiv. Guendouzi är inte Arsenal Guendouzi mer, han är Marseille Guendouzi som har burit kaptenens bindel och går omkring och bara är allmänt briljant. Vertu har också blivit en annan Vertu än vad han kanske var tidigare, men framförallt så tror jag att du har möjlighet att spela Tchouaméni, som kommer att ha en av de viktigaste rollerna överhuvudtaget egentligen.
Var han 22?
Ja, alltså det är helt sanslös resa han har gjort från att alltså värvas för 1 miljard från Monaco, tänkt som andra fjol till Casemiro, sen blir United desperata. Plötsligt ska Tchouameni hantera rollen som världens bästa defensiva mittfältare och ersätta honom i en regerande Champions League-mästare, har gjort det briljant under hösten. Plötsligt en Golo Kanté skada och ska Tchouameni ersätta ett av världens bästa mittfält i världens bästa landslag, själv 22 år gammal. Kommer nog också göra det briljant, för han har verkligen de egenskaperna.
Finns också en Kamavinga.
Exakt, det är ju det. Jag vill ha Kamavinga där bredvid. Och för de två funkar ganska bra tillsammans.
Och Kamavinga är ett geni. Alltså jag älskar Kamavinga som fotbollsspelare. Han är så svår att greppa i sin...
Han är ju kaos personifierad
på plan, liksom. Och du vet, att spela central mittfältare, att vara ett kaos och vara framgångsrik. Det är ju bland det finaste man kan vara.
Ja, jag har en bra Kamavinga-story som eventuellt inte är tänkt för offentligheten, men vi kör den ändå. Jag har ju det hederfyllda uppdraget att sitta som Sveriges representant i den här Golden Boy-juryn, alltså där man utser världens bästa U21-spelare. Och när han då tog sina första steg i Rennes, man får alltså göra en lista på 5 namn. Och jag hade med Kamavinga på min lista och får ett svarsmail från juryns ledare där, att är det okej om vi tar bort Kamavinga och sätter in den här spelaren istället? Ja, för han var inte med i den breda bruttolistan helt enkelt. Och det fick det väl vara, men jag tyckte redan då att han var så, alltså 16 år och klev in och var så oerhört vuxen i sitt spel och hade en högsta höjd i sitt spel som var redan där, alltså Real Madrid-nivå i princip. Ja.
Nu kanske det här är ännu mer inte för allmän öron, men vem vill de ha in istället?
Alltså jag minns inte, jag får kolla mailhistoriken. Det var i alla fall någon som var på listan och som väl var mer, jag vet, ett mer household-namn.
Spansk namn, tänker sig, med tanke på de där priserna brukar delas ut.
Och sen offensivt så finns det ju hur mycket som helst att välja på, men Olivier Giroud har sett rätt bra ut den här hösten. Han kommer nog kanske spela där. Tillsammans med Mbappé och Benzema. Och,
starta kommer man ju inte göra, men han är ju ett jättebra truppkomplement att ha med. Det är helt rätt att ta med honom med tanke på vad han har betytt för det här landslaget, vad han har gjort, och han levererar ju varje gång han är där.
Deschamps älskar ju Giroud.
Ja, förklarar jag själv. Han är nog inte ensam om det. Men alltså, när du har Karim Benzema tillbaka i värmen, Kylian Mbappé med sin inställning till saker och ting och sin status, de två kommer ju spela. Sen är ju också Deschamps stort fan av Antoine Griezmann.
Och jag tror och ska vara, för att i landslaget så är han ju också lever upp till alla de här Griezmanns värdeord om liksom lojalitet, arbete. Han är fostrad i sitt basken och lever upp till alla de där kraven som ställs. Och sen Giroud tycker jag är liksom kanske vår tids mest underskattade spelare. Alltså så oerhört liksom bespottad som han har varit i Frankrike. Och så oerhört mycket han har bidragit med. Inte bara i målen utan med hela sin roll. Så absolut, han kommer göra minuter i VM också. Han kommer säkert göra ett mål i VM också.
Och sen där igen. Och sen där bakom finns ju dussin spelare som Kingsley Coman och Nkunku och så vidare.
Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé som alla tre är genier på det de gör. Nkunku är ju, alltså... Jag vet inte hur mycket speltid han kommer få i det här VM:et, men får han speltid så kommer han kunna ösa mål också. Liksom. Tycker det är en fantastiskt underhållande anfallare att titta på, för att det händer så mycket och det går så fort allting han gör.
Helt okej försvar har du också, om vi ska vara sådana. En trupp som petar Ferland Mendy, och det känns ändå rimligt, säger en del om bredden också. En trupp där... Ja, med den mittbacksuppsättningen de har med Varane, Saliba, Kimpembe, Konaté kommer ju med nu också. Och så vidare. Ja, det är mycket. Ja, Upamecano såklart.
Upamecano. Det är svårt att se vilka som ska starta det där mittlåset för Frankrike faktiskt. Varane är väl...
Kondé. Det är helt sanslöst egentligen.
Nej, men Varane... Ja, det är så mycket bra mittbackar i det här. Jag menar, nästan oavsett. Alltså, Konaté har ju sett fantastiskt ut när han har kommit tillbaka från skadan här i Liverpool. Han är också formstark. Så att oavsett, det är väl Varane med sin skada då som är det stora frågetecknet. Annars är väl han kanske det första namnet på
och
pappret.
Och Kimpembe som har svajat lite, får man säga. Alltså alla vet hur bra han är som bäst, men det har varit lite mycket misstag också. Men absolut. Och sen så ur den franska opinionen håll sett, så det har inte varit speciellt mycket diskussion kring trupputtagningen. De flesta verkar vara ganska överens om att det här är en rimlig trupp som de åker med.
Mm. Och då är liksom spelare som Nabil Fekir också saknar, men han var kanske inte aktuell överhuvudtaget ändå. Klaus är väl den man är lite förvånad över, som kanske skulle kunna ha jobbat till sig en plats, men där har du ju, ja, du har ju bröderna Hernandez där som ytterback alternativ, varav den ena brorsan är typ världens bästa vänsterback, så att mm. Ja, de har det bra.
Ja, det finns hur mycket som helst att ta av i den där talangpoolen som de har i Frankrike. Det är bara så. Och så har det ju sett ut de här senaste 10-15 åren. Frankrike har ju varit överlägsna när det kommer till bredd. Och vi har ju också sett att det har gett resultat. De är väldigt, väldigt bra.
Så finns världsmästarförbannelsen också, sen ska man inte bortse ifrån.
Nej, definitivt. Är det Deschamps sista mästerskap?
Med allra största sannolikhet så är det väl så. Om man inte vinner VM, eller ja, kanske även då. Så Zinedine Zidane har ju krattat manegen för att kliva in där.
Han har varit rätt sugen rätt länge.
Det känns så.
Han har väl gått ut och sagt att det är klart vad han ska göra och ta över. Och det kan ju inte vara något annat än att han tar det här landslaget nu. Annars så förstår jag inte vad han gör. Ja, det är väl om han tar en tredje vända i Real Madrid för han inte har tröttnat där.
Låt honom ta Marseille.
Hade varit väldigt roligt. Det hade varit väldigt roligt.
Vad skulle kunna gå fel?
Inget kan ju gå fel i Marseille. Det är så straightforward i den klubben. I gruppen, såklart, hittar vi ju Danmark, Australien och Tunisien. Och framförallt Danmark vill jag höja ett varningens finger för att vinner man sin grupp och får Danmark i åttondel så tror jag att man ändå drar öronen åt sig lite grann, för att det här är Danmark som gått väldigt bra inför VM. Det är ett lag som egentligen saknar svagheter, skulle jag säga. Det skulle vara målvaktspositionen nu, fast med tanke på att Schmeichel inte kanske är på sin absoluta höjd längre. Men i övrigt finns otroligt mycket habila fotbollsspelare i det här Danmark, kryddat med liksom Christian Eriksens kvalitet och ett par andra som fina spelare som kan vinna matcher åt dem.
Ja, jag vet att vi hade Anders Christiansen som gäst i ett av våra webb-tv-program. Jag frågade honom om Danmark kan vinna VM. Och han sa att, ja, det kan vi gott. ja. Med ett snett leende, men absolut, det går inte att räkna bort. Man kan ju lyfta fram det, du sa att det saknar svagheter. Ja, de har ingen striker, ingen riktig sån supermålskytt. De har ingen Lewandowski eller vad det nu kan vara. Men
de har ju Braithwaite.
Ja, exakt.
Kaspar Dolberg.
Han är rik. Och det kan ju också ses som en styrka. Alltså, ja. Målen kommer från alla håll i detta danska lag. Så det kan vara ytterbackar, mittbackar, defensiva mittfältare. Målen kommer från precis alla håll. Det är samkört, det är ett rasande liksom samspelat och bra mittbackspar med Kjær och Christensen. Mm. Ett jättecharmant, välbalanserat mittfält. Så med så här favoritspelare, Delaney favoritspelare, Christian Eriksen är favoritspelare, Höjbjerg,
han är ju bäst och sämst samtidigt,
ja,
hela tiden.
Ofta i samma match, ja.
Ja, ofta i samma aktion, ja. Så är han världens sämsta och bästa fotbollsspelare. Han är oerhört fascinerande. Och Höjbjerg, han blir ju jätteviktig i det här laget, såklart. Han är ju fascinerande på det sättet också, att han inte alls är den spelaren han var när han slog igenom, först kom fram i Bayern München som den här spännande. Jag minns att vi beskrev någon som teknisk på den tiden. Jag vet inte vart det tog vägen.
Lite så här Pontus Wernblom-resa.
Ja, men det är som Makoto pratar om, att det här är Lionel Messi med sleeve-tatueringar. Ja. Lite samma med Höjbjerg, den utvecklingen. Ja. Fast även på det spelmässiga planet då.
Ja, för att det är ju en matchvinnare och en stenhård mittfältare också som är först in i alla närkamper och sist in i alla närkamper samtidigt. Ja, men han är fascinerande på det sättet. Och såklart Christian Eriksen. Och det som hände honom då för, ja, hur länge sedan är det nu?
Men det är inte
ett år sedan.
Det är ett år sedan, ja, det är 15 månader sedan typ. Det som hände då har ju sammansvetsat det här laget också på ett sätt och gjort det här Danmark till ett lag. Och det är ju liksom en av de stora utmaningarna med landslaget. Du ska få alla de här brokiga spelarna som spelar på olika håll i världen som inte känner varann, och sen så på några veckor ska du få de här att fungera som ett lag. Det här Danmark fungerar ju som ett lag. De känner varann. De känner för varann framförallt. Och det är ju det absolut svåraste att skapa i ett landslag.
Men fotboll handlar så oerhört mycket om identitet. Det handlar om att kunna enas kring en gemensam och stark berättelse. Mm. Mm. Och det fascinerande med fotboll, som Lasse Lagerbäck brukar säga, är ju att man aldrig riktigt i förväg vet när den där berättelsen dyker upp. Det kan vara, vi pratar om det här liksom lätt dysfunktionella Frankrike till exempel, hittar de en berättelse utifrån det, så kan det bli alldeles fantastiskt. Argentina pratar om, de har sin berättelse med Leon Messis eventuellt sista VM. Danmark har ju den starkaste berättelsen av alla kanske då, just med det här som du beskriver, som hände Christian Eriksen, som ja, i sig liksom skapar någonting, en tro, en identitet och en samhörighet och en sammanhållning och allt det där. Så absolut, jättespännande. Sen är det också att nu går Danmark in i ett mästerskap just med det här. Ja, ändå, alltså, krav på sig måste det ju vara, alltså, om man nu gör det som de gjorde med Frankrike i parken, så går det liksom inte att låtsas som att man skulle vara någon slags underdog i ett VM heller.
Nej, de är ju definitivt, de är en outsider, skulle jag säga, och det finns inget lag som vill ha Danmark i en åttondel, det är jag helt övertygad om. I gruppen hittar vi Australien. Vi hittar ju både Danmark och Australien, två länder som faktiskt inför också har gjort någon slags offentlig protest mot hela Qatar-mästerskapet. Australien gjorde den här sociala medier videon som de uttryckte krav på olika saker, och Danmark med sina tröjor som de nu inte får spela i. FIFA förbjöd Danmark att spela i den här oerhört kontroversiella tröjan där det stod Human Rights to All. Det är det mest mellanmjölka politiska uttalandet någonsin, men det var för starkt för FIFA helt enkelt för att godkänna.
Jag vet att jag skrev under VM i Sydafrika att FIFA borde sluta upp under sloganen mänskliga rättigheter men med förnuft. För att det är ju det de står för i grunden. Det får inte gå över gränser.
Nej, precis.
Däremot att skicka israeliska och palestinska fans tillsammans i samma flyg, det är ändå någonting som FIFA kände, då var det med förnuft. Mm,
exakt.
Ja, precis. Det är fel att mörda barn, men det får inte gå för långt åt andra hållet heller.
Inte alla barn.
Australien i alla fall är här, så vi är ganska vana vid att Australien dyker upp på ett VM.
Har de kvalat klart ganska... nu, det vet man det. Kan det vara någon runda till?
Det kan dyka upp en runda till.
Den ligger i för sig högt på så här straffläggningar, en ung man som mig minns också.
Uruguay?
Nej, alltså just Australien-Peru.
Ja.
På det här playoffet som faktiskt tog slut till slut. Otrolig osannolik utveckling i det här playoffet när... man då byter ut lagkaptenen Matt Ryan inför straffläggningen. Alla undrar, men vad har han fått för sig nu? Vad är det som pågår? In kommer landslagsdebuterande Andrew Redmayne som spelar i Sydney till vardags. Skäggig typ som inte riktigt ser ut att vara en fotbollsspelare. Och kommer in och bara börjar hoppa runt och sprattla på den här mållinjen. Och kan varenda sån här klassiskt shithouser-trick i boken. Alltså det är inte bäst. Det är ju inte att han bara psykar bort peruanerna helt ut ur mästerskapet. Det är ju att han... också i samband med att då Perus målvakt står där, hittar en vattenflaska där på sidan. Och det var lite instruktioner på den. Hova bort den. Kunde varenda trick i boken, bara går in och är supermatchhjälte. Och tar Australien till ett osannolikt mästerskap för att den här truppen håller inte. Jag vet, jag såg dem när de mötte Japan i kvalet. Det var ju tragiskt att se hur Australien spelar. Det finns inte riktigt någon form av spets. De har inte Mark Viduka, de har inte Harry Kewell, de har inte Tim Cahill, de har inte riktigt... de har Aydin Hrustić i Hellas Verona och de har typ...
som knappt spelar, va? Eller?
Ja, och knappt spelar. Han har vissa fina egenskaper, men ja, knappt spelar. Matthew Lecky. Det är en väldigt trött trupp. Ja, Matt Ryan är andra keeper i Köpenhamn just nu och han är lagkapten och vägvisare.
Ja, det här är det minst namnkunniga Australien vi har sett någonsin. Det finns liksom ingen Mark Viduka eller Tim Cahill eller sådär som vi ändå liksom känner igen och vet vad vi får utav, utan det här är...
Det var ju inte ens en Mark Bresciano liksom, det är den nivån vi har lagt det på.
Det är ett ganska intressant...
Men vi har Andrew Redmayne och jag hoppas för allt i världen han får någon form av minut eller någon form av speltid i någon match. Tycker han förtjänar med tanke på vad han åstadkom.
Har någon gjort liksom den här kopplingen till Nederländerna? För det var ett nederländskt då byte, får man säga.
Ja, Tim Krull-bytet, ja, precis.
Ja, precis. Och Australiens förbundskapten har väl en... alltså det var väl han som var assistent till Chris Hiddink. 06 under det VM:et, det var ett helt annat Australien.
Det fanns en sån
Jag lyfte frågan som
det Nej, alltså, men det vart ju ett Tim Krull-byte snarare än ett Kepa-byte. Och det kändes ju som att det var ett Kepa-byte där och då, för man undrar, men vad håller de på med? Det är ju Matt Ryan ni byter ut, och det är liksom den enda spelare man känner igen i det här laget. Ja, Aaron Mooy också, men han har ju helt tappat efter hur bra han var i Brighton en gång i tiden. Men ja, Andrew Redmayne hoppas jag får någon matchminut i alla fall. Det ganska bytas in i sista matchen, eller vad som helst, på att han får uppleva ett VM, hade varit häftigt.
Från Socceroos då till Kartagos örnar, Tunisien. Det är ett mycket ballare smeknamn. The Eagles of Carthage än Socceroos.
Man får säga det.
Det är det längsta vi kommer i smeknamns coolhetslistan. Det är varsin ände på spektrumet. Tunisien som, samspelt, kommer vara tufft att möta, tror jag. Inte några stora stjärnor som stjäl all glans här, utan det är ett Tunisien som har varit bra de senaste åren verkligen, men den här gruppen kommer nog bli för tuffa.
Ja, men så känns det ju absolut, och det är väl ett typiskt Maghreb, alltså nordafrikanskt lagbygge också. Jag vet att när Algeriet spelade VM, och jag skrev en text om att det var 17 av 23 spelare i truppen som var fransk född eller hade dubbla medborgarskap. Här är det lite samma sak, att man har gett sig ut på en odyssé, framförallt via Frankrike, men även danskt fött, och det är en hollands fött. Att det är så man jobbar, man får plocka upp de som inte är bra nog eller vill vända hem till faderslandet på något sätt. Så nej, tuff grupp att hamna i, får man säga.
Ja, de hade väl haft en tuff grupp oavsett vart de hade hamnat. Det är som sagt, det är ett lag utan några större stjärnor. Det är ju Kazri som får bära ett stort last, det är Skiri som får bära ett stort last såklart. På tal om dans, det är Jebali, där har vi ju Odense. Det är väldigt så här, för den yngre publiken som vill se alla stora stjärnor, så är det alltid, med tanke på hur många stora stjärnor vi har i Afrika, så är det alltid någon sorts besvikelse när Tunisien tar en av få platser, för att det är ingen man känner igen i Tunisien liksom. Vem vill se Dylan Bron när man kunde se ett Mohamed Salah? Men det är ju just att det säger en del om Tunisien, att de ändå tar sig till de här mästerskapen, att utan stjärnor, att de har ett bra kollektiv, de har ordning och reda på saker och ting, och kommer vara en tuff motståndare för alla som möter dem.
Ja, och så blir det såklart speciellt med Tunisien mot Frankrike. Det är ju två länder som har lite historia.
Ja, det är den sorts match som man vill se i Sydfrankrike. Alltså en viss Parisförort, eller när det hamnar i Marseille och så. För där kommer det tutas, där kommer bilarna åka runt. Där kommer det vara ganska få franska flaggor och ganska många tunisiska.
Så. Ja, det är sånt där har ju en tendens att också synas på planen, för det finns ju också spelare i det franska landslaget med tunisisk koppling till exempel. Om vi tippar då, grupp D, vi sätter väl Frankrike högst upp, eller är det någon annan som har Danmark hela vägen upp?
Ja, det är ju revanschläge i så fall, och man har två raka torsk mot Danmark här i...
Just det.
Så, men nej, det får väl vara utgångstips att Frankrike ändå på något sätt får ihop det tillräckligt bra för att kunna ta sig förbi även Danmark.
Jag har väl Frankrike och Danmark som utgång här också, även om det känns som ett väldigt, väldigt pikt val då att lägga Danmark först, men det känns som ett väldigt vanligt pikt val så att säga att göra, om man vill sticka ut lite för tid. Men nej, Frankrike och Danmark,
Australien, Tunisien, de får kriga om smulorna här, men jag har svårt att se Australien ta några poäng i den här gruppen överhuvudtaget.
Ja, det krävs en Nya Zeeland insats som har minst en från Sydafrika när de går in utan spelare, utan förhoppningar och gör det fantastiskt bra. Och är svårslagna just eftersom man visste om att vi måste kriga tills vi dör för att ta ens en poäng.
Ja. Så är det. Hörde ni, om ni inte har gjort era VM-11 igen, vi fortsätter tjata om vår VM-11. In och utmana oss, in och utmana Makoto och mig, och sen då, också de olika poddarnas egna lag. Det är ju den mest prestigefyllda ligan vi har, det här VM-11, slutspelet, vad vi ska kalla det. Utmana varann, skapa ligor med era arbetskamrater eller kompisar, vad ni vill. Det kommer bli ganska kul. Och ett
you
sätt
know
att
the
följa.
Drill, så att säga.
You know the drill. In och gör det, några dagar kvar före vi sparkar igång det här VM:et. Du ska dit en sväng, Simon.
Så blir det.
Peppad på Qatar.
Ja, alltså, nej, ja, ja, jo, men det är jag absolut. Jag är oerhört spänd. Alltså, det finns ju få journalistiska uppgifter som varit lika intressanta eller alltså, oskrivna. Alltså, hur kommer det vara? Hur kommer det kännas att vara där? Hur kommer det se ut? För det, alltså, frågan växer ju hela tiden. Ska man verkligen åka dit? Självklart tycker jag som journalist att man ska åka dit. För det finns ett ansvar att skildra. Det här VM kommer spelas oavsett om det är någon som tittar eller någon som följer eller skriver eller bevakar eller sänder det. Och då finns det ett värde att vara där och berätta hur det är, hur det ser ut, hur det känns och vad det betyder. Så det är en spännande journalistisk uppgift om inte annat. Och sen så kommer det också, man behöver inte skämmas för det, det kommer spelas fotbollsmatcher som också kommer förföra oss, absolut.
Verkligen. Så är det. Hörde ni, tusen tack för att ni var med här idag. Imorgon så kommer då, vad är vi framme vid? E och F kommer ut imorgon och sen så fyller Japan. Vi på med de sista. Japan, ja. Ja. Jag vet att du har vässat motorsågen inför den diskussionen. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi är som sagt tillbaka imorgon igen. Sportbladets VM-bevakning görs i samarbete med Amnesty. Vill du veta mer om VM-landet Qatar och mänskliga rättigheter så besök amnesty.se.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.